en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag ska vi prata om kungafamiljens hemliga skattgömma där ovärderlig konst och föremål lagras. Vi berättar också om hur många miljarder kungens fastigheter är värda.
Och så diskuterar vi de kungliga livvakternas stora dilemma och brittiska kungafamiljens diss mot de andra kungahusen.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Kungen, han äger ju slott och villor och fritidshus, det känner vi ju till. Och dessutom har han så kallad dispositionsrätt till oerhört exklusiva slott och lägenheter. Men det är få som vet hur mycket pengar det här är värt.
Och det här är ju väldigt spännande tycker jag. Och tidningen Fastighetsnytt har gjort en enorm kartläggning av kungens alla bostäder och fastigheter. Och det är ett imponerande kungligt innehav, minst sagt. Tidningen uppskattar att kungen äger och har då dispositionsrätt till fastigheter till ett värde av 74,8 miljarder kronor.
Det är inte småpengar.
Det är inte småpengar, nej.
Och Fastighetsnytt, de har då kartlagt all mark och alla fastigheter som på något sätt är kopplat till kungen. Och som vi sa då, det kan ju vara privat egendom. Det kan också vara fastigheter via ståthållarämbetet. Det är ju den här avdelningen på hovet. Men också via statens fastighetsverk. Och då är det ju egentligen staten som äger det. Men det handlar om kungliga slott, lägenheter på Djurgården i Stockholm, lägenheter på Strandvägen och mycket mer.
Och jag tycker ändå vi måste ju förklara det här då med kunglig dispositionsrätt. Var den började någonstans och vad det är för någonting?
Ja, men så här är det. 1809, då gjorde riksdagen en överenskommelse med en åldrad och sjuk kung, Karl den XIII. Och Karl den XIII, han kom att spela en mycket viktig roll i historien. Han var gift med Charlotta och tillsammans med henne då så fick han ett barn. Men det här lilla barnet, det dog när det var väldigt litet. Så riksdagen utsåg därför en ny kronprins och det var Christian August av Augustenburg. Han adopterades av Karl den XIII, men även han dog väldigt hastigt i maj 1810. Och vid riksdagen då, 3 månader senare, då valde man istället en fransman som vi alla känner till, Sara.
Jean-Baptiste Bernadotte blev då ny kronprins och med honom så startade också den Bernadotteska ättens släktsaga. Men den här överenskommelsen som man då gjorde med Karl den XIII, det handlade ju om att kungen fick kontroll över ett tiotal slott, 3 stenhus i Stockholms innerstad med då kommersiella lokaler och 79 lägenheter. Han fick även kontroll över 130 byggnader som ligger då i anslutning till olika kungliga slott. Och det rymmer då runt 270 bostäder. Och man ska även säga då att kungen har ju även full kontroll över Djurgården där han förfogar över cirka 120 bostäder och lokaler. Och en väldigt stor yta mark också är det ju.
Ja men gud, det är ungefär som en femtedel av Stockholms innerstads yta. Alltså alla som har varit på Kungliga Djurgården vet ju att ja, det är mycket mark där ute.
På helgen, jag går ju väldigt mycket runt Djurgården här liksom vanliga varvet, men på helgen när man har tid, då brukar jag liksom gå runt hela Djurgården. Och det är långt. Ja. Det är stort.
Och det som är speciellt med den här överenskommelsen, det är att kungen inte äger alla de här bostäderna. Han har bara rätt att använda dem, men på livstid. Och kungens barn kommer ha samma rätt, och deras barn i sin tur. Så man kan väl säga att det är som en evig besittningsrätt.
Låter ju som en väldigt bra deal.
Det är extremt bra, måste jag säga. Och det är ju kungen själv då som bestämmer vem som ska få bo var någonstans i de här bostäderna.
Och ståthållare Staffan Larsson som är chef då över ståthållarämbetet som ansvarar för kungens dispositionsrätt till kungliga slotten men även tillhörande byggnader, parker, trädgårdar och skogar. Han säger till tidningen att man ser det som så att kungen vårdar ett kulturarv och att de även gör det tillgängligt för allmänheten. Många av slotten till exempel är ju öppna för besökare och ja, även Kungliga Djurgården är ju fritt fram att promenera och besöka på.
Men kungen han äger ju flera fastigheter privat och jag tycker vi kikar lite på dem. Vi börjar med Solliden slott. Det ärvde ju kungen och sin farfars far. Och det är ju i stort sett ovärderligt. Det är så unikt, det har en sån spännande kunglig historia. Och man ser ju att kungafamiljen älskar ju vara där. De trivs ju verkligen vid Soliden. Det är ju deras privata paradis. Och Daniel och Victoria, de har ju faktiskt byggt ett eget hus. Och det ligger bara ett stenkast från vattnet, men liksom på Solidens mark. Och det huset får man ju också räkna in att det är värt mycket pengar.
Och kungen har ju även en sportstuga i Storlien och en liten fiskestuga i Forshavan. Och man får heller inte glömma en stor villa i Saint-Maxime på Rivieran. Och den ärvde han ju faktiskt efter sin farbror, prins Bertil, när han dog. Och alla de här privatägda fastigheterna har man ju faktiskt värderat till runt 500 000 000 kronor.
Mm, och värt att nämna, det är ju även kungens favoritslott Stenhammars slott i Sörmland. Det är lite speciellt med det här slottet, för det ägs inte av kungen. Han hyr det av staten, och lyssna nu Sara, han betalar 1000 kronor per år för det här slottet. Och det har också en väldigt spännande historia, för det var hovmarskalk Robert von Krämer och hans fru som önskade att slottet skulle innehas av en, jag citerar, svensk undersåte varande prins av det regerande kungahuset, slutcitat, i evinnerlig tid. Och det här testamentet skrevs 1903. Så, ja, kungen äger alltså inte slottet, men allt som sker på gården, försäljning, uppfödning, jakt och jag menar, allt annat som ger pengar, det är ju kungens privata angelägenhet. Och en dag så kommer då prins Carl Philip ta över det här slottet och efter honom prins Alexander. Men där blir det också lite spännande, för prins Alexander är den sista i prinsfamiljen med en prinstitel. Mm. Alexanders barn kommer ju inte få prinstitlar. Så då kan man ju tänka sig att då kommer slottet hoppa upp några steg i tronföljden till den som innehar en prinstitel i framtiden.
Och vi vet ju att kungaparet, de gillar ju att vara på Stenhammar. Där lever de ett lite mer avslappnat liv och ja, men man har ju hört att de inte vill ha lika mycket personal där till exempel som de har på Drottningholms slott. Och där lagar de gärna sin egen mat och kungen, han gillar ju att vara ute på markerna och delta i arbetet och skötseln och planeringen runt Stenhammar. Och marknadsvärdet för Stenhammars slott ligger på runt 360 miljoner kronor enligt då Fastighetsnytt om det skulle läggas ut till försäljning idag.
Mm, det är spännande. Men kan vi inte bara hoppa tillbaka till Villa Mirage lite grann? Den här jättestora stenvillan i Saint-Maxime. Det var ju faktiskt prins Bertil och Liljans favoritställe på jorden. Och jag tänker särskilt under de här åren som prinsen och Liljan var tvungna att leva lite i skymundan. De kunde ju inte berätta att de var sambor, därför att på den tiden så kunde kunglighet inte vara sambo. Och de kunde inte heller gifta sig, eftersom prins Bertil, han var ju den som skulle kliva in om något hände hans lille brorson, Carl Gustav. Så han fick ju vänta. Men i Villa Mirage så kunde de ju leva helt avslappnat. Där kunde de behövde inte bry sig om ifall någon skulle se dem bo i samma hus eller det var inget som skulle offentliggöras där kring deras samboskap.
Och det här huset är ju på 300 kvadratmeter och det är ju lite slitet efter alla år. Men de har ju en ljuvlig terrass ut mot havet och en egen liten privat strand. Det är inte alla som har det på Rivieran.
Mm, nej, verkligen inte.
Och kungabarnen har ju tyckt väldigt mycket om att åka ner till det här stället på somrarna. Och alla egentligen, förutom prinsessa Madeleine, som faktiskt inte har gillat att hänga där. Just för att, ja, det är klart, paparazzis gillar ju också att hänga där runt omkring. Och särskilt då, i och med att huset ligger så nära havet, så är det ju en ganska bra spot från båt in mot den här villan. Och dessutom har ju vägen utanför huset blivit mycket mer trafikerad mot vad den var förr. Det var ju betydligt lugnare på prins Bertil och Liljans tid. Men det här huset, det värderas ju till runt 50 miljoner kronor enligt Fastighetsnytt.
Ja, det är inte heller små pengar.
Nej.
Men kungens sportstuga i Storlien då, där, alltså de tillbringar ju mycket tid där. Ofta påskaftnar och nyårsaftnar. Det är ungefär 105 kvadratmeter stort. Det är inte något särskilt lyxigt hus när man ser det utifrån. Och från början så var det ju då en bröllopspresent till kungens föräldrar från Svenska Skidfrämjandet. Och sen för ett tiotal år sedan så köpte kungen loss marken. För det var Högfjällshotellet som ägde marken från början. Men nu tillhör det kungen. Den här lilla fiskestugan som man har i Forshavan, man skulle nog kunna säga att det huset är kanske det minsta som kungen äger. Eller det mest spartanska. Det har ett kök, ett vardagsrum och så är det ett par små sovrum. Och så är det, ja, i kungliga mått mätt ganska enkelt.
Och Fastighetsnytt konstaterar att kungen verkligen är en fastighetskung och att deras värdering på nära 75 miljarder kronor är mycket lågt räknat. De har ju inte räknat med ett antal kungliga slott som då anses ovärderliga, som Kungliga slottet och Drottningholm med flera.
Det är ju spännande det här med ekonomi och pengar. Det märker vi som jobbar med det här dagligen, att många frågor som kommer till oss handlar ju om hur förmögen är kungen och vad äger han och hur många bilar har han. Det där, det är pågående nyfikenhet kring det där. Man har ju inte insyn på det sättet, men det har ju gjorts försök att kartlägga kungens förmögenheter. Och det är ju inte bara fastigheter, utan det är ju juveler och inredning och bilar, som sagt.
Mm. Och när det gäller till exempel de här kungliga smyckena och inte minst diademen, de är också så här ovärderliga, bär på en sån unik historia och så otroligt hantverk och liksom juveler som är värda hur mycket som helst. De är faktiskt placerade, de flesta av dem, i en stiftelse för att man då ska kunna behålla alla de här juvelerna och diademen inom familjen. För man märkte ju det, om man blickar tillbaka i historien, hur många smycken försvann. Eller dels kom de ut i Sverige, många av dem från början på det sättet, men också att de försvann från Sverige via då giftermål, till exempel till Danmark och till Norge. Att en prinsessa, ja, men hon fick med sig några diadem när hon gifte sig in i en annan kungafamilj, som så idag tillhör de diademen, till exempel norska hovet. Då. Så att då skapar man den här stiftelsen då för att då behålla allting inom familjen så att de inte ska försvinna.
Men en del, eller ganska mycket, äger de väl privat också?
Ja, så är det ju.
Men jag tycker inte vi ska lämna det med fastigheter riktigt än, för att det finns något riktigt spännande i Fastighetsnytts kartläggning. Och det är en 6700 kvadratmeter stor lagerbyggnad på Ekerö. Och du och jag googlade ju precis innan vi började spela in här, hur mycket är det? Men vi kom fram till att det är ungefär som en fotbollsplan.
Ja, det var det jag sa till dig. Kan vi kolla upp hur många kvadratmeter en fotbollsplan är, så man får en bild i huvudet av hur stor den här lokalen är.
Ja, och den ligger då väl dold i ett skogsparti i Dammtorp, bara ett stenkast från Försvarets radioanstalt FRA. Och enligt Fastighetsnytt så är det en mycket speciell byggnad som för tankarna till en medeltida borg eller kyrka, skriver de i tidningen då. Och den här byggnaden stod färdig 1998, så den är ju, ja, i kungliga mått mätt relativt ny. Och där, alltså det här är så spännande, där förvarar man kungliga slottens lösöre, alltså allt ifrån möbler och inredning till mycket annat. Och det är saker som de regerande kungliga ätterna samlat på sig under hundratals år. Och det går inte att sätta ett pris på det. Det är så ovärderliga skatter och saker att man kan inte greppa det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Man skulle ju vilja kliva in där och kika på all konst, alla föremål.
Jag tänkte precis säga det. Det var ju när man tog del av det här, så var det första jag tänkte att gud vad man skulle vilja gå in där och bara titta, vad ser man? Och magasinets tjocka väggar är verkligen murade i tegel med hygroskopiska egenskaper. Och man har gjort så för att då inredning och möbler inte ska påverkas av klimatet eller fukten på något vis. För ingenting här får ju förstöras, såklart. Och själva byggnaden värderas till 25 miljoner kronor, men alla skatter och föremål innanför de här väggarna, de är ju som sagt ovärderliga. Och alltså, det kan ju handla om många miljarder.
Det är jag övertygad om. Jag tror att det här är samma lagerlokal som jag tidigare fick höra talas om. Det var en person som hade jobbat med kungafamiljen sen kungen var ung i stort sett. Och som berättade att man också här placerar många av de här dyrbara gåvor som kungafamiljen får vid statsbesök eller andra tillfällen. För allt går ju inte att använda, allting får inte plats på kungliga slott och hus och hem och sådär, utan man sparar det, för att det är också en del av vårt kulturarv och det säger någonting om historien och den här generationen kungligheter. Så ingenting slängs och man måste förvara det någonstans. Men jag misstänker, i och med att det är en sån enorm säkerhet kring den här lagerlokalen, jag misstänker att det är ytterst få som får lov att kliva innanför dörrarna där och se vad som finns.
Men jag tänker då till exempel så här, men troligtvis är ju historiens liksom drottningar och kungar, alla deras kläder. Alltså de måste ju också förvaras någonstans. Kanske är det där som de finns och tas om hand om. Och liksom, jag tänker när prins Carl Philip och prinsessan Sofia gifte sig, om man då skulle ge det här diademet till prinsessan Sofia, som idag är hennes då privata diadem, var det här man gick in då och plockade fram en gammal skatt? Kanske.
Det är så spännande. Vi får se om vi kan få reda på något mer om det här framöver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men nu har vi kommit till veckans Harry och Meghan. Harry och Meghan har blivit två tecknade figurer i den här satirserien Family Guy. Och om ni inte känner till den serien så handlar den om den amerikanska, mycket dysfunktionella familjen Griffin och deras äventyr. Hur ska man förklara så här? Det är typ två föräldrar, tre barn, och så hamnar de i massa hopplösa situationer, och så har de dessutom då hunden Brian som kan tala.
Och i ett av de senaste avsnitten så kan man se Harry och Meghan ligga och sippa på en drink vid en pool när en kypare kommer fram. Och jag tycker att vi lyssnar lite på hur det låter.
Sir, your millions from Netflix for no one knows what.
Put it with the rest of them.
Babe, time to do our daily $250,000 sponsored Instagram post for Del Taco.
I shouldn't have left the made-up nonsense.
Det här är ju faktiskt lite roligt. Harry och Meghan, de ligger och solar då vid varsin solbädd vid den här poolen. Och så pratar de om alla pengar de ska tjäna. Och den här servitören kommer fram med massor med pengar och säger, dina miljoner från Netflix för vem vet vad. Och Harry, han svarar lite lojt, lägg dem bland de andra pengarna. Och Meghans telefon plingar och hon säger, babe, det är dags för vårt dagliga sponsrade inlägg på Instagram för $250,000 för Del Taco. Och Harry muttrar något om att han inte skulle ha lämnat den där påhittade skiten. Så det här är ju liksom, det ska väl beskriva deras liv efter att ha lämnat kungahuset.
Man vill ju verkligen, man gör dem ju verkligen som två bortskämda influencers här. Det är ju lite narr av deras nya liv, känns det som. Men det är ju inte första gången som Harry och Meghan är med i en satirserie på det sättet. Tidigare i år så var de med i den här serien South Park, och där gjorde man ju faktiskt narr av parets prat om att de ville ha ett privatliv. De två tecknade figurerna åkte med en privatjet runt om i världen med då plakat där de krävde ett privatliv under temat Worldwide Privacy Tour. Så att det var lite hårdare kanske.
Ja, men man märker ju också att om världen retar sig på Harry och Meghan så till den milda grad att de blir tecknade figurer då i, ja, men en av världens mest kända satirserier. Och jag kan bara tänka mig att, jag menar, vi vet ju hela deras historia, att de blev av med sitt guldkantade kontrakt med Spotify, jag vet inte hur många hundratals miljoner, var det 200 miljoner?
Många.
Som det var värt. En av Spotifys chefer gick ut offentligt i en podd och kallade dem för lata lurendrejare. Deras kontrakt med Netflix har blivit ifrågasatt. Jag tänker att det här, det präglar ju den bild man har av Harry och Meghan i medierna. Och det är inte konstigt att folk...
Ja, men jag tänker särskilt då när man gjorde nära av att de vill ha ett privatliv. Men jag menar, det är ju det man diskuterar väldigt mycket om Harry och Meghan. Att de ena stunden säger att de vill inte synas överhuvudtaget. Och sen gör de egna dokumentärer. De är ute och vevar i media, gör intervjuer. Så att det är ju ganska...
Och verkligen avslöjar mycket privat om sina liv.
Ja, och jag menar, hade Harry vill ha haft lugn och ro, då hade han kanske inte skrivit en självbiografi där han kastar hela sin familj under bussen.
Så är det. Men vi har ju tidigare pratat om att brittiska medier är fenomenala på att plocka in experter på kroppsspråk och så kallade läppläsare.
Det här tycker jag är så roligt.
Ja, men det är så sjuk karriär att vara läppläsare.
Ja.
Men de översätter till exempel vad kungligheter säger i, ja, men vid kungens kröning, när gästerna minglar i kyrkan och tv har inte mickar som kan fånga upp ljudet. Så då tar de in en läppläsare och så ska den här läppläsaren då säga vad Harry sa till Meghan. Och så gör tidningarna rubriker på det. Det är väldigt speciellt. Det är som en egen liten genre. Och vi har ju inte alls det här i Sverige. Men jag kan ändå tycka det är oerhört fascinerande att de skapar journalistik med den här metoden.
Ja, och att det är, liksom, det är det som blir stora rubriker genom att man har läst någons läppar.
Och man kan ju inte med 100% säkerhet säga att jag vet vad han sa. Det kan man ju inte veta.
Nej, men det är väldigt, väldigt vanligt i Storbritannien. Och nu så har Mirror gjort en nyhet på att Harry puttade bort Meghan från Kate genom att anlita en kroppsspråksexpert. Och bakgrunden till alltihopa det är att William och Kate samt Harry och Meghan klev utanför grindarna vid Windsor Castle för att då hälsa på alla som samlats där. Det här var i samband med drottning Elizabeths död. Och man tittade även på alla blommor som folk hade lämnat i de här grindarna. Och det påstås att det var William då som föreslog att Harry och Meghan skulle slå följe med honom och Kate. Och det var ju kanske lite som att sträcka ut handen till sin bror efter alla de här bråken och attackerna inom familjen. Och det är nu som det blir lite intressant, för att britterna kunde ju följa hela det här dramat via live-tv. Och du och jag har ju också kunnat titta på de här tv-bilderna i efterhand. Och det vi vet är att läget är ju ganska spänt mellan William och Harry och även deras fruar. Harry och Meghan har ju, ja men de har ju lämnat kungahuset. De har gett den här oerhört ifrågasatta intervjun hos Oprah. Där de liksom attackerade kungafamiljen och de har intervjuer med både brittisk och amerikansk press fortsatt sina attacker mot kungafamiljen. Och nu skulle då alltså de tillsammans alla fyra hålla upp en bra fasad och promenera runt bland då folk och de här blommorna som hade lämnats. Och de har då anlitat kroppsspråksexperten.
Ja, Jesus Enrique Rosas som har tittat på de här tv-bilderna och han är tydligen någon sån här välkänd expert på det här. Men det är han då som hävdar att prins Harry småknuffade sin fru bort från William och Kate. Och det ska inträffa att när de här fyra promenerade tillbaka genom grindarna till sin bil då, som stod på andra sidan och väntade. Och Jesus menar då att Harrys knuff är ett av de mest spektakulära exemplen på kroppsspråk som han någonsin har sett. Så det
oj!
Ja. Men Harry leder då sin fru fram till bilen, men så blir det lite strul med vilket säte de olika kungligheterna ska sitta på. Så Harry leder runt Meghan till bilens högra sida, precis bakom passagerarsätet, men där sitter Kate. Och det är då som Harry ställer sig bakom sin fru och placerar handen på hennes midja liksom för att ja, men fösa bort henne förbi prins William som också ska in i bilen. Och allt blir väldigt stelt och konstigt.
Men det här, jag kommer ihåg när de här klippen rullade ut och det blev ju väldigt mycket diskussioner och rubriker gällande just att de var samlade och man tog in verkligen varenda liten rörelse. Och jag håller med om, det ser ju väldigt stelt och påklistrat ut att de då ska vara där tillsammans. Och just det här när de cirkulerar bland de här, det här blomsterhavet och ibland står de nära varandra och sen känns det som de kommer ifrån varandra och inte som att de direkt
gör det tillsammans.
Nej, inte alls som att de integrerar ihop utan som att de är där som två par verkligen som inte har med varandra att göra.
Ja, och sen lägger de så stor vikt det här med kunglig status även i det här ögonblicket. För jag vet att Harry vid ett par tillfällen också håller tillbaka Meghan för att hon får inte gå före William och Kate. Utan de ska gå först för att de har högst kunglig status. Så att det är väldigt, väldigt speciellt tillfälle, konstig situation. Det märker man ju.
Och å andra sidan, hur hade det blivit om det då är som man påstår att det var William som bjöd in till det här, att de skulle vara tillsammans, om man inte hade gjort det? Då hade såklart det också blivit en stor grej i brittisk press. Så att det var lite så här, de var ju tvungna att göra det på något sätt. Men det blev väldigt stelt.
Jag tycker vi stannar i Storbritannien, men vi tar en titt på William och Kate istället. Tiotusentals turister besöker ju Kensington Palace varje år. Och det är ett av Londons populäraste turistmål. Ja, kanske för att det ligger så centralt och det är ju väldigt nära Buckingham Palace också. Och man vill ju se de här kungliga slotten. Men det är ju också så att det är en privat bostad. Prins William och prinsessan Catherine, de har ju en våning där som de använder när de befinner sig i London. Jag tror de bor på Kensington 1A eller något liknande.
Bra adress.
Ja. Och en annan grej som jag tyckte var spännande också som jag fick reda på nu. När de säger våning och lägenhet så är det egentligen inte det för att det är flera våningar. Det är som ett litet townhouse, du vet, sån här brittiska townhouse.
Ja.
Så varje kunglighet när de säger bor i en lägenhet så bor de i ett litet townhouse.
Okej.
Och det visste inte jag innan.
Nej, det visste inte jag heller.
I vanliga fall så bor ju Kate och William i Adelaide Cottage vid Windsor Castle. Och det är där barnen går i skolan. Men som sagt, de har den här våningen. Slash huset,
ja.
När de är i London.
Och till den så hör ju även en trädgård. Och den ligger ju precis bredvid, eller egentligen då vägg i vägg med en mur mot den delen av slottet som går då att besöka för turister. Och det ställer ju till det lite när det gäller privatlivet. För vem som helst skulle i teorin då kunna stå i fönstret vid en av de här öppna delarna av slottet. Och den då som angränsar till Kate och Williams våning. Och ja, men kika ner mot familjens trädgård. Och jag menar, har man barn så är man såklart extra mycket ute i sin trädgård när de är där och besöker sin våning.
Ja, fast nu har ju en TikTok-användare avslöjat hur hovet har löst det här problemet med privatlivet. I de fönster som vetter mot William och Kates trädgård så har man valt att frosta halva rutan. Oh. Och det ser lite mjölkvitt ut och det går faktiskt inte att urskilja någonting. När man ser det här TikTok-klippet så ser man hon ställer sig i olika vinklar för att hela tiden få en bra skymt av den privata trädgården. Men det går inte att se någonting. Och det är väldigt, väldigt smart knep som också är diskret och lite vackert. För det är inte så att de sätter upp stora skärmar eller fönsterluckor utan besökare ska fortfarande kunna se ut. Men de kan inte se åt höger neråt trädgården.
Man har alltså frostat de kungliga fönstren som ett smart knep för att skydda William och Kates privatliv. Ja, det var ju bra.
Mm.
Det är fler än du och jag, Jenny, som under en lång tid noterat att det brittiska kungahuset sällan är med när det vankas fest hos de andra kungligheterna. Vi har ju fått flera lyssnarfrågor kring det här. Och vi måste prata lite om det, för att var är de när det är dags för fest?
Mm. När dåvarande drottning Elisabeth och hennes son prins Charles, han var ju prins då, när de blev bjudna på kungliga bröllop så skickade drottningen gärna sin yngste son prins Edward och hans fru Sophie istället. Och det kom att bli så att Edward och Sophie, det var de som turnerade runt i Europa på jubileum och bröllop och dop där det då krävdes brittisk kunglig närvaro. Och på ett sätt så signalerar det ju att man inte riktigt tar de här tillfällena på stort allvar eftersom man då skickar någon med lägre kunglig rang. Och det här har den brittiska hovreportern Richard Eden lagt märke till. Och han har skrivit en lång krönika i Daily Mail om varför det är på det här sättet och varför kung Charles och prins William borde tänka om kring den här i hans tycke då förlegade traditionen.
Ja, han menar ju att prins William och Kate istället borde omfamna sina kungliga europeiska kollegor och gå på så mycket europeiska fester som de bara kan. Och det är en bra strategi för framtiden och den yngre kungliga generationen, tycker han. Och Richard Eden tycker att det såg väldigt anmärkningsvärt konstigt ut när det inte fanns någon brittisk kunglig representant på plats i Danmark då när prins Christian fyllde år. Inte minst eftersom att prins Williams farfar, prins Philip, delvis var dansk. Så Richard säger att det är dags för kung Charles och prins William att tänka på framtiden och att han gärna hade sett prins George, som nu är 10 år, stå bredvid prinsessan Estella av Sverige vid det här kungliga firandet. Och jag håller med honom. 100%.
Absolut. Det är klart att George skulle stå där med Estelle. De är nästan jämngamla. Det hade varit jättefint, tycker jag.
Men det är lite som att brittiska kungahusen har i så många år liksom satt sig lite över de här firandena. Jag menar, titta bara i Sverige 2010. Vi hade liksom ett kronprinsessbröllop. Och vilka var på plats? Jo, man skickade som vanligt Edward och Sophie.
Alltså, och likadant på Carl Philip och Madeleines bröllop också. Men jag undrar hur det var. Jag menar, drottning Elisabeth blev drottning 1952. Jag undrar hur det var med hennes med hennes föräldrar. Hur de liksom hanterar den frågan. Det får jag nästan ta reda på, Sara. Om det är så att drottning Elisabeth satte den här trenden eller om det alltid varit så i brittiska kungahuset.
Om jag får gissa så tror jag att det alltid har varit så i brittiska kungahuset.
De är lite för mer.
Ja. Och man har då istället skickat någon annan med lite lägre kunglig status till sådana här tillfällen då.
För då får man ändå lägga till att, jag menar, svenska och danska kungahuset, de har ju tusenåriga, eller i alla fall tusen år anor.
Mm.
Brittiska kungahuset är också väldigt gammalt, men det är inte så, det är inte så liksom att brittiska kungahuset skulle stå över dem i kunglig rang på det viset. Men samtidigt, ja, det brittiska samväldet var ju enormt. Alltså de har ju en annan status på det viset. Men det är ändå lite... Jag håller med Richard i den. Alltså, ja, de borde tänka på framtiden här.
Ja, jag menar nu, kung Charles, han måste modernisera hovet. Det finns mycket som man behöver tänka om. Och det här är ju också... Jag menar, det ligger mycket PR i såna här saker, såna här inbjudningar. Att man inte dyker upp, att man inte syns i de här sammanhangen där andra kungligheter liksom sluter samman och visar på liksom kungliga kollegor och sådär, samhörighet.
Och det är ju oerhört viktigt idag när de flesta kungligheter faktiskt inte har någon politisk makt. Mm. De måste bli relevanta på ett annat sätt. Och idag när allting handlar om synlighet och att vara på rätt plats och sociala medier och få plats i tidningar och press och radio. Ja, det, ska man vara strategisk så skulle man ha skickat William och hans son.
Jag tror att det är svårt att kanske göra om eller liksom få kung Charles där att ändra på det här. Men han är så inskolad i drottning Elisabeths tycke och tänk. Men kanske då att prins William och hans barn blir de första att representera brittiska kungahuset i sådana här sammanhang.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Häromdagen så skrev danska Billedbladet om drottning Margrethes mystiska halsband. Det är så att hon bär ofta en lång guldkedja vars hänge man aldrig riktigt ser, för den syns inte, för att hon stoppar ner den i klänningens linning. Och tidningen visade massor med bilder. Alltså, hon bär den här kedjan både till vardags och till fest, och ja, men även på galamiddagar. Och man undrar ju vad det här är för någonting.
Men vi hade ju verkligen inte lagt märke till den, men när man nu känner till den så ser man ju att hon bär den nästan hela tiden. Och Svensk Damtidning uppmärksammar att även drottning Silvia bär en likadan kedja. Och både i Danmark och Sverige så tror man att det här är ett överfallslarm. Så om någonting händer så kan då drottningarna trycka på det här larmet och då att livvakterna kan skynda sig för att hjälpa till.
Ja, att kungligheter har överfallslarm, det är inget konstigt. Det har de ju både hemma och på resor. Men om den här guldkedjan skulle vara ett larm, alltså det vågar jag ju inte svara på överhuvudtaget.
Nej.
Men det är spännande att se. Också lägger märke till, när man väl har sett kedjan, då ser man den överallt sen.
Hela tiden. Och när vi ändå pratar om säkerhet så måste vi diskutera det här med livvakter. Kungen, drottningen och kronprinsessan, de har ju alltid livvakter vid sin sida. Det har ju även Estelle och Oscar i skolan. Men de finns ju där ett par steg bakom eller vid sidan av kungligheterna, alltid redo att rycka in om någonting händer. Och de tittar ju mer på människor runt omkring kungen och Victoria än vad de tittar på sina skyddsobjekt, det vill säga kungligheterna.
Mm. Då, när jag reste mycket med kronprinsessan innan hon gifte sig, så hade hon ju alltid två team med sig. Två livvakter i taget tjänstgjorde och så byttes de av. Och livvakterna lägger ju timmar och dagar på att planera en kunglighetsresa eller besök någonstans. Ingenting får gå fel. Ju mer man vet om ett ställe, desto bättre. Och det är bland annat därför man gör så kallade förbesök i ett annat land. Och då är liksom livvakter med också. Men även personal från hovet och UD, just för att de ska lägga en plan för besöket och resan och se var är kungligheten möjligtvis mer oskyddad och vad kan man göra åt det, så att man vet det på förhand.
Ja, livvakterna måste ju alltid veta var till exempel närmsta utgång finns, hur man kan ta sig snabbast till ett fordon och hur snabbt man kan ta sig till ett sjukhus. Och Kates personliga livvakt Emma Probert är specialtränad inom kampsport och bär dessutom ett handeldvapen av modellen Glock samt en elpistol.
Det ser man ju inte riktigt i Sverige.
Nej.
Så bär de inte vapen på det viset. Men i Storbritannien så kommer ju livvakterna från Scotland Yard, och det är en del av den så kallade Royalty Protection Group och går under kodnamnet SO14. Och enligt brittiska medier så har kung Charles och drottning Camilla samt hela prinsfamiljen dygnet runt bevakning och livvakter. Så det är precis som här i Sverige. Men det roliga, det var en sån konstig detalj också. När man läste om det här att kung Charles har dessutom en polisman som alltid står utanför hans sovrum på natten.
Alltså utanför sovrumsdörren?
Ja, men jag tror att han hoppas han får sitta ner på en stol i alla fall.
Ja, verkligen.
Där ska han då vaka över kungen hela natten. Det känns, alltså idag när man har så moderna system för övervakning och kameror och larm och sådär, känns det inte lite förlegat? Känns det inte som en sån här gammal tradition man bara håller fast vid?
Jo, faktiskt. Att det ska stå någon utanför sovrumsdörren. Och livvakten använder ju kodnamn för sina skyddsobjekt och det är ju en säkerhetsåtgärd för att ingen som råkar lyssna på deras samtal ska kunna veta vem de pratar om. Men de här kodnamnet i Storbritannien, det har faktiskt läckt ut.
Mm. Prins Harry, han kallades för David Stevens och Meghans kodnamn var Davina Scott. Undrar, hur kommer de på dem här?
Jag vet inte, och vem är det som har sista ordet här? Vilket namn tar vi?
Och innan William blev prins av Wales så kallades han för Danny Collins. Det låter som en så här... Har du sett Dallas? När du är för ung för att ha sett Dallas. Falcon Crest.
Också, Jenny, du får inte glömma, jag har knappt en tv.
Nej, du har inte
jag
en
kollar
TV.
Aldrig på någonting.
Nej, men okej.
Okay. Det låter som ett sånt namn alltså.
Ja, lite så här... kärleksromans namn. Liksom.
Ja.
Danny Collins. Och Kate, hon var Daphne Clark. Det låter lite som så här Stålmannen.
Ja, faktiskt.
Mm. Och namnen står också i livvakternas kontakter i mobiltelefonerna. För att skulle någon av deras mobiltelefoner bli stulen, då ska ingen veta vem numret går till egentligen.
Nej. Och en tidigare livvakt som tjänstgjorde för prinsessan Diana berättar för The Sun att det var tufft att haka på William och Harry när de var yngre. Han berättar att när de frågade hur planerna såg ut för helgen så svarade de precis som alla andra tonåringar: jag vet inte, eller vi får se, jag ringer dig. Och när de ringde sa de bara: jag går ut nu. Och svarade aldrig på frågan om var eller vad de hade för planer. Så att det var nog ett ganska så klurigt jobb att då bevaka och skydda de här unga tonårspojkarna. Och...
vilken mardröm, tänker jag. Oh. Och få det här svaret, jag vet inte.
Exakt.
Alltså när man ändå försöker planera för någon säkerhet och liv.
Men man kan också tänka sig det med att de kanske inte, de är som alla andra tonåringar. Man orkar inte ge så mycket information, men i det här fallet så hade det nog varit bra. Och han säger även att det största hotet mot kungafamiljen är antimonarkister, demonstranter och enskilda individer som vill skada dem.
Ja, men det här känner jag igen. Samma sak sa jag även polisen i Stockholm när jag pratade med dem inför kungens jubileum. Just det där att ensamma galningar som bara kan få för sig någonting, det är de som är värst. För det kan också gå väldigt snabbt. Och de kan ha planerat såna här grejer i åratal. Så det är ju lite kusligt just med de här enslingarna.
Och Dianas tidigare livvakt berättar att en av de största utmaningarna är ju folk som vill ta selfies med kungligheter idag. Han och hans kollegor säger alltid till sina skyddsobjekt att de aldrig ska luta sig mot den som håller kameran och vill ta en bild. För det kan i värsta fall uppstå en situation där en galen person lätt kan skada kungligheten då. Och då måste ju livvakten snabbt kunna vara framme och slå undan till exempel armen på den här personen. Och de här livvakterna, de vet ju i stort sett allt om personer som de skyddar. De befinner sig ju i situationer där den här personen grälar med sin partner, är ledsen och sårad eller ja, även väldigt full emellanåt kanske. Sånt händer ju. Och då måste ju kungligheten, eller vem det nu gäller, lita på att den här livvakten är väldigt diskret. Det är ju både hemligheter och draman som visas upp mitt framför dem. Så det här måste ju vara en person de verkligen litar på.
Absolut. Men det finns ju faktiskt situationer där livvakter har talat ut om sina skyddsobjekt. Paul Page var ju prins Andrews livvakt 2014 och han har berättat i en intervju att prinsens säng på Windsor Castle var täckt av små teddybjörnar. Och att hushållerskor och städpersonal fick foton av hur de skulle bädda hans säng med nallarna och arrangera dem. Och det här var alltså i vuxen ålder, inte när han var litet barn utan som vuxen man. Och Paul Page berättar att om Andrew såg att nallarna var felplacerade så kunde han bli rasande och bara skrika åt personalen. Och Paul beskriver prinsen som en aggressiv person och han valde faktiskt att sluta jobba för prins Andrew. Och dessutom är det ju inte bara livvakterna i ett kungligt hushåll som måste kunna försvara de kungliga. Ta till exempel de här kungliga barnsköterskorna. I Storbritannien så går de ju särskilda utbildningar för att kunna rädda de kungliga barnen om något skulle hända. Och George och Charlottes och Louis nanny, henne har man hört talas om. Maria Borallo, en spansk kvinna, hon är ju specialutbildad på Norland College, som är en exklusiv elitskola för barnskötare och nannies. Alla de som går där hamnar ju ofta hos kungligheter eller kändisar. Och hon vet ju bland annat hur hon ska bete sig då och skydda barnen om någon försöker kidnappa dem. Och det måste ju vara trygghet för föräldrarna också, tänker jag.
Ja, men såklart. Men jag tänker så här, hur sällan det är ändå. Jag menar, så många som jobbar nära kungligheterna, inte bara livvakterna, men man förstår ju också liksom de här avtalen, vad man skriver under när man ska vara så nära någon och få ta del av så mycket privata angelägenheter. Det är därför vi så sällan hör någon berätta om vad som händer.
Ja,
skulle
man bryta ett sånt kontrakt så kan man också bli skyldig att betala böter, alltså stora summor pengar för att man bryter kontraktet.
Nästa vecka så kommer vi att spela in ett frågeavsnitt i Kungligt. Så fortsätt gärna att skicka in frågor till oss. Det gör man till kungligt@aftonbladet.se.
Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungligheter så följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig?
På Instagram främst. Kungligt med Jenny heter jag där.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.